Men då är vi live.
Då är vi tillbaka. Alltså det kommer nog bli ett lite konstigt avsnitt. Mm. Med tanke på vår paus och allt som hänt i mitt liv. Kanske någon liten gottfest hit och dit. Så att är man... Jag sa att man vill triggervarna, men man kanske vill ändå ge en heads up.
Jag tror ändå att det kan vara bra att göra det faktiskt.
Ja, om det är någon som är jättekänslig och känner liksom att nej, men detta kan inte jag lyssna på.
Ja, precis.
Stäng av.
Save yourself.
Nej, precis. Nej men gud, alltså jag orkar inte börja gråta, men min pappa gick ju bort. Och det är därför vi hade den pausen.
Det är fortfarande väldigt nytt.
Precis, det var bara några veckor sedan. Och vi var ju i Thailand när liksom, allt detta hände. Och vi hann vara där en månad. Vi måste prata om Thailand också, för det var också jättehärligt att vara i Thailand, by the way. Och det är som en liten parentes. Nej, men det som hände var att vi var tvungna att åka hem för att min pappa blev sjuk. Och... alltså det var inte som att vi hann podda eller tänkte på podda då, vilket vi skulle gjort.
Ah, fan.
Precis. Mm. Så att det blev liksom en paus och vi ville bara liksom kanske be om ursäkt för att vi bara typ, inte ghosta, men att det bara blev så.
Mm.
Men det var liksom inte läge att gå in och spela in eller liksom göra någon story, även om du gjorde det för sig.
Eller ens förklara, känner jag. Ja. Nu så han i efterhand att så här... Det här är en podd som vi gör med hela vårt hjärta och med hela vår själ. Vi lägger ju väldigt mycket tid och energi i det här. Men det är ju också livet som sker. På ett sätt som är så här, livet går före allt annat.
Ja.
Vi kan inte liksom...
Nej, och folk har varit jättegulliga och skrivit så här, ni ska vara lediga och ta er paus. Mm. Och det var liksom innan folk visste som det hade hänt. Men, nej, men så att vi åkte hem, jag och Tristan och Navid... För min pappa blev sjuk. Och detta var någonting jag fick reda på när vi var i Thailand. Så det var ingenting jag visste innan vi åkte. Så att det var lite liksom skakiga veckor. Men allt var liksom under kontroll. Och utan att säga för mycket av respekt för min pappa så var det en cancersjukdom. Där det fanns liksom en behandlingsplan, en plan framåt. Och läkarna liksom hade koll. Men ibland blir det bara inte som man har tänkt sig. Och det gick väldigt fort. Och jag minns liksom så väl, vi skulle äta middag och det var en jättefin solnedgång, alltså det är liksom en av de vackraste man har sett. Och jag skulle ringa in till ett samtal för att läkaren ville då ha det här samtalet. Och hade ändå lite dålig känsla, men alltså jag hade ingen aning heller ju.
Mm.
Och då minns jag att vi fick liksom ett besked om min pappas tillstånd. Och så frågade jag henne, jag vet om att det inte är Gud, men hur lång tid pratar vi om? För jag är liksom andra sidan jorden och ska hem. Men jag vill liksom veta.
Var är vi liksom?
Men var är vi? Mm. Och då sa hon bara, hade det varit min pappa så hade jag åkt hem så fort jag kan. Och då fattade jag, okej, men då är det jättekritiskt. Så det gjorde vi och vi hann hem. Vi hade en liksom fin vecka tillsammans. Fin utifrån de förutsättningar vi hade på sjukhuset. Så gick han bort det en vecka efter. Så jag är jätteglad för den veckan och att jag hann hem. Jag vill liksom jätte, jag sa det till dig, jag sa att så händer det när jag är i luften och så är liksom inget internet och så.
Mm.
Vet jag inte, så kommer jag fram till Kassup så får jag ett sms att han är liksom borta. Det var liksom min värsta tanke där och då. Så att jag är jätteglad att vi hann hem och vi hade liksom en stund för oss själva och alla hela familjen var samlade och så, men det är liksom aldrig lätt att gå igenom en sån här sak. Det var liksom en gammal kollega sa till mig att man har levt ett liv nu i sina liksom 30 plus. Där det varit så många fina första gånger. Första lägenheten, första jobbet. Giftermål, förlovning, vänner gifter sig, man får barn. Och nu går man igenom första gången någon anhörig går bort. Och det är lite läskigt, för det är en del av livet, men det är ingenting man går och tänker på och förväntar sig, förstår du?
Mm.
Nej, så att jag har tagit det väldigt hårt, obviously, men på något sätt så, jag vet inte om det är för att jag är Tristan, så bara överlever man. Det låter jättekonstigt.
Mm.
Så att det är det som har hänt. Jag vet inte mer vad jag ska säga.
Men det är också så konstigt för att du vet så här, jag vill ju så gärna fråga dig varje dag, hela tiden, varje sekund, hur du mår. För jag vet inte hur du mår. Det var inte alls meningen att jag skulle bli så, men hur känns det för dig att få frågan hela tiden, hur mår du? För jag fattar att du inte mår bra, men liksom, är du okej?
Okay? Ja, men det är jag. Alltså, gud, det måste låta så kul. Jag är okej, okay, men jag är ledsen. Jag är liksom, jag är så här, fan vad fort det gick och tänker så här, fan, jag gifte mig för 2 år sedan, min pappa var där, följde mig till altaret. Mm. Och nu finns han inte 2 år senare. Inte som att jag hade kunnat veta det då, men det är så sjukt hur man tar saker för givet.
Mm.
För jag, när jag fick reda på hans sjukdom så hade jag aldrig en tanke att han kommer dö.
Mm.
Jag tänkte inte att det skulle gå den vägen, för att när jag googlade så fanns det så här bra prognos. Han var liksom en ung man.
Mm.
Vi lever i Sverige, läkarna hade koll. Och det är inte någons fel. Det är bara, han bara tillhörde den andra negativa liksom, prognosen.
Mm. Mm.
Så för mig är det jobbigt att jag är så här, jag vet inte om det är så här duktiga flicka, men så här, varför ställer jag inte in mig? Alltså det är så konstiga tankar. Men så här, varför hade jag mått bättre ifall jag tänkt att okej, det kan gå till helvete?
Mm, jag hade förberett dig på något
förstår
sätt.
Förstår du?
Ja.
Det är sådana tankar jag kan ha. Jag kan också tänka så här, fan, vad var det som tog död på honom? Var det sjukdom eller var det komplikationerna? Vad var det? Och det är liksom, när jag får de tankarna så bollar jag jättemycket med min man, i och med att han också är läkare. Och frågar honom utifrån det medicinska, för jag har väldigt många frågetecken. Men jag är ändå liksom, alltså konstigt nog, mer okej än vad jag trodde. Och jag trodde mycket att göra med Tristan, det mycket att göra med allt stöd jag får från er och min familj. Att jag känner inte mig ensam, även om jag är liksom ensam i det.
Alltså du vet, när du berättar om det här, för jag har hört dig säga det tidigare också, att det är så här, det är för Tristan, det är för er. Alltså gumman, det är för du är jättestark. Du måste också ta det, beröm för det, att du är jättestark i detta. Och det är också mycket hur du har sett på det och din attityd i livet. Alltså du får också ta cred för det, gumman. Och det är helt okej om du inte skulle, alltså förstår du, missförstår mig rätt, att det är också helt okej att bara vara en pöl. För så hade jag känt, alltså, ja. Så här, och jag förstår att du känner så också stundvis.
Ja gud, förra helgen var jag verkligen en pöl, där jag bara kände så här, gud, jag älskar ut och gå. Det har liksom alltid varit min räddning efter kejsarsnittet, och som nybliven mamma, jag har alltid liksom bara gått ut och rensat tankarna när saker varit jobbigt. Men just i helgen så stod jag i hallen och min man hade precis satt på sig och vi skulle ut, och jag tänkte, fan, jag vill inte detta, men jag tänkte, nej, men jag går ut, det kanske blir bättre. Och det blev inte bättre. Jag bara, nej, men jag måste bara hem så här, efter 5 minuter. Och gick hem och sov och liksom bara gick in i mig själv. Så jag har ju dem, jag behöver ju de dagarna också, på samma sätt som jag behöver dagar som idag, där jag poddar med dig och varit hos frisören och gjort annat.
Mm. Haft en normal dag liksom.
Precis, och jag måste ta vara på de dagarna, för när det är jobbigt så är det jävligt mörkt.
Mm.
Och det dränerar mig helt. Alltså jag blir liksom, jag blir jättekonstig. Eller jag är inte mig själv, av logiska anledningar. Men det är, alltså jag vet inte, jag ska...
Du är också väldigt mycket i det just nu. Alltså du är ju i det, i sin core på något sätt.
Ja men precis, för det var liksom den veckan vi kom hem, även om det var jättefint att liksom vara med honom, vi var med honom från morgon till kväll, så gick jag också runt och väntade på döden. Och när jag fick reda på att han hade gått bort, då var vi på väg till Helsingborg, till sjukhuset, så var det en lättnad, men det var också så här, va? Men kunde du inte hållit ut några dagar till?
Mm.
Och jag vet inte för vem, för att det var liksom dags.
Mm.
Men det är liksom dubbla känslor. Jag tror någonstans liksom att allt detta kan så här coexist. Alltså glädje, sorg, lättnad, nedstämdhet. Alltså jag vet inte. Jag vet inte, men... Eller jag lär mig jättemycket av mig själv i detta. Hur jag hanterar situationer, hur jag ser på det. Också, nej men, i och med att jag inte gått igenom det innan, så är det så mycket nytt för mig.
Mm. Är det någonting som du känner så här, det här är någonting som förvånar mig i det här? Eftersom att det också är första gången på det här sättet.
Ja, men att man ändå kan ha en helt okej vardag.
Mm. Känner du ångest över det?
Nej, jag är bara mer förvånad.
Mm.
Och jag minns att första dagen jag mådde bra efter hans död, så sa jag till Navid, jag bara, det är så konstigt, men idag mår jag ändå okej.
Mm.
Och det känns jättekonstigt. Är det så här det ska kännas?
Mm. Mm.
För att det var många dagar av ren sorg, även innan han gick bort och även innan vi kom till Sverige. Så att, alltså det är ju en jättehemsk sjukdom och drabbar anhöriga på ett helt sjukt sätt, och inte bara den som är sjuk. Jag har en helt annan förståelse för just cancersjukdomen nu, även om jag tyckte den varit hemsk innan, så är det en helt annan liksom förståelse.
Mm.
Så ja, jag vet inte vad jag ska säga mer.
Du behöver inte säga mer alltså. Men Nej. Är det någonting som du känner att du vill få sagt till, så här, vad har hjälpt dig? För du säger att du också har haft fina dagar, du har också haft mörka dagar. Finns det saker som du, så jag tänker som andra som lyssnar som kanske går igenom samma sak, eller andra som lyssnar som kanske vill ge stöd till någon som har i den här situationen. Finns det någonting som du bara såhär...
Nej men alltså, om någon... Jag hoppas inte att någon ska gå igenom detta, men det kommer ju hända. Det är liksom att, jag tror att man kan bara hantera på ett sätt, och det är att faktiskt hantera det. Man kan inte fly. Eller man kan fly, men jag tror inte det är bra. Och jag är en person som gärna, alltså jag kan lätt stänga av, men nu har jag liksom så här gjort mig känslan i att, nej men nu får jag faktiskt känna det jag känner, för det kommer komma tillbaka annars, och jag kommer inte orka ta i det då. Och då måste jag bara hantera det. Alltså det är lite som en nu är det en väldigt förenklad jämförelse, men som en hemläxa. Alltså minns själv när man hade med sig en jävla mattebok i högstadiet.
Du måste göra den någon
Du gång. Måste göra ekvationen.
Mm.
Och det är nu en lite jobbigare ekvation utan liksom lika svar och så facit. Men det är bara att hantera det och alltså bara känna. Alltså om det liksom ilska eller glädje, whatever, vad det må vara. Och sen tror jag som vän och anhörig så ska man nog bara finnas där. Man ska nog inte ställa frågor, tror man ska göra. För att den dagen det hände, dagen efter, så kom tjejerna till mig. Och då skrev Mona, hon bara, vi kommer imorgon 11:00. Och då behövde inte jag fatta beslut kring när kommer ni, hur kommer ni. Utan de tog de besluten. För det är också det, man kan inte ta beslut i en sån situation. Vad ska jag på mig, vad ska jag äta, när kommer ni, ska jag dyka, ska jag... Inte för att någon förväntade ska dyka fram någonting, men allt bara löste sig. Och de kom med mat, och även Navids vänner, som också mina vänner, by the way, kom också med mat. Alltså, folk bara kom med grejer och fanns där. Och det var ganska skönt. Men sen så lämnade de också mig, och det var också jätteskönt, för jag behövde också vara själv. För det är också jobbigt att vara bland folk i en sorg.
Mm.
Så att det var den perfekta mixen. Ja, nej, det är jättesvårt. Jag vet inte, det finns inget facit. Och det var också en sån sak som jag på vägen hem bara googlade på, how to cope with, eller typ how to deal with. Alltså jag bara googlade massa så här. Det var som att jag förväntade mig en mall, som när man googlar typ så, strategi, contentplan, social media plan
step 1, step 2.
Exakt, så började jag googla hur man liksom hanterar detta, och kom in på Quora, där det fanns massa trådar där liksom alla skrev att man gör det. Det finns ingen mall, man gör det på sitt sätt. Och jag får ju hitta mitt sätt i detta. Jag vet inte liksom hur lång tid det kommer ta. Kommer man någonsin kunna bearbeta detta färdigt? Jag tror inte det. Men jag tror... Gråta, prata och sen vara glad om dagen när man var. Eller jag må vara. Men jag tror verkligen att alla har verkligen... Det finns inget rätt eller fel. Vi har ju en nära vän som förlorade sin mamma. Och den personen skrev till mig att jag ska göra det på mitt sätt. Mm. För det var så den personen gjorde. Det fanns inga rätt eller fel. Och jag tror att är man också en person som gillar malla struktur, så det är lätt hänt med att gå in i lösningsmode. Men det finns ingenting att lösa. Alltså,
Vad är det du ska lösa egentligen? Mm.
Det är kontrollbehovet förmodligen. Nej, så det är tufft. Men på något konstigt sätt så finns det en vardag. Så det är jättemärkligt. Jag tror det inte. Man ändå tänkt, om man går igenom detta, hur kommer man vara då? Jag hade en helt annan bild hur det skulle vara. Alltså jag inte skulle äta, skulle inte sova, skulle inte prata med folk, skulle bara vara inne liksom i mitt lilla bo. Och de stunderna finns ju, men de är kanske några timmar och inte liksom en evighet. Men nu är vi ju hemma i Malmö igen. Och vill bara liksom tacka alla fina människor som hört av sig, skrivit och
fint.
Även ni som har delat på stories att ni saknar oss. Nu är vi tillbaka. Jag hoppas inte att det blir fler pauser.
Men och blir det så är det också okej.
Okay. Ja, jo men såklart. Nej, men vi var ju i Thailand. Alltså det har hänt jättemycket, bortsett från detta då. Vi var ju i Thailand en månad. Eller ja, typ. Lite mer. Vilket också var jättehärligt. Jag sa faktiskt till min man på vägen hem att alltså bortsett från vad som händer nu så har det varit en jättefin månad. Jag är så tacksam att vi var iväg som en familj. Och det är också en sån här grej, på tal om vad man har lärt sig. Man har alltid snackat att man ska spara till pension, spara till första lägenheten, Chanel-väskan, I don't know. Men faktiskt, om man vill ha en familj eller ha barn, att spara, eller vet du vad, man vill inte ha barn. Spara för att åka iväg och vara lediga tillsammans.
Ha tid tillsammans, ja.
Förutom dessa 6 veckor man får på jobbet.
För det är så himla lätt hänt. Och jag själv är så högst delaktig i det här liksom spelet som heter livet. Där man bara ser saker gå förbi i så här cyklar. Det blir vår, det blir sommar, det blir höst, det blir vinter. Och du vet knappt om det är 2021, 2023. Alltså du vet, det blir en... Och man har glada stunder, man har så ledsna stunder under det här året. Men det är oftast de här minnena som man skapar när man gör ett avbrott, när man liksom åker iväg till ihop eller bara så här, att få vakna, alltså vi snackar om det väldigt mycket, men att få vara ihop utan att ha det här vardagspusslet. Alltså utan det här med att okej, nu måste vi gå och handla för att vi måste ha mat. Exakt. Vi måste städa och jag hinner det här för sen ska vi få besök. Det fanns ju inget sånt när vi var borta en månad.
Det var jätteskönt.
Alltså det var mer så här, vi är nere på frukosten. Ja, vi är med. Alltså, och sen kom man upp så var rummet städat. Alltså, jag fattar att det är otroligt privilegierat. Och det är inte det, alltså det, men det här är ju någonting som möjligheten finns. Och som du säger, spara för. Precis som vi sparar inför pension. Eller sparar inför någonting annat. Att det finns en enorm... Det ger så jävla mycket.
Ja, men bara att vara ledig. Så när man är ledig i Sverige, Thailand, Spanien, alltså bara vara ledig
tillsammans
eller med dem man tycker om, alltså det gör så mycket för själen, så att jag vill typ ha detta typ varje år.
Alltså jag känner ju bara att det här blir en brygga in till den här nya trenden, soft girl trenden. Har du hört talas om den här?
Alltså jag sätter på nyheterna, jag var inte helt mig själv och nej, liksom så kritisk, utan jag bara såg det. Berätta vad...
Nej, men det är ju ytterligare en sån här trend som har stuckit upp nu, som folk, massa debattörer har debatterat kring, att man ser en trend särskilt på sociala medier där man pratar och idealiserar den här soft girlen som då är en person som kanske inte värdesätter karriär och de här lite mer tuffa, hårda delarna.
Motsatsen till girl boss.
Exakt. Utan den här som kanske mer värdesätter att ha mer tid och inte jobba så mycket. Och
eller inte jobba alls.
Inte jobba så alls. Det har ju varit mycket den här vad heter det? Hemmafru-trenden som har varit en del av soft girl. Men också så här mycket kring att okej, jag jobbar en timme om dagen för jag gör det här, men sen så har jag hela mitt andra liv. Men exakt, motsatsen mot den här girl boss hustle, hustle when you sleep, du vet, sleep when you're bad.
Ja, men du vet, på tal om karriärpodden,
det kommer säkert någon som är så här, på tal om ditt liv istället. Ja, men det känns som att det, och det har ju debatterats mycket kring det här, för att det finns ju vissa som menar på att det här är liksom negativt för den här rörelsen, kvinnorörelsen, jämställdhet, att vi nu börjar snacka om att vara hemmafru.
Ja.
Men det finns också de som debatterar kring att men nu ska vi återigen tycka till om hur kvinnor ska leva sina liv. Kan vi inte bara låta kvinnor leva sina liv? Alltså lite så här fram och tillbaka.
Ja. Vad tycker du?
Ja, men jag är ju på båda sidorna av de här mynten. För att,
du vill vara en soft girl.
Jag vill vara en soft girl, men jag har ångest av att vara en soft girl, för att jag är nog inte den generationen som till fullo kan
Var en
soft girl. För att jag kanske vi brukar alltid skämta om att vara hemmafruar. Men jag tror att i grund och botten så skulle vi aldrig klara av att vara det.
Men så kommer vi vara mammalediga typ en dag.
Ja, men fattar du.
Vi kommer vara sånt kejsarsnitt.
För mycket av vårt välmående ligger i att prestera och att vara den här duktiga flickan och att vara den här personen som ska vara girlboss. Men jag tror till exempel att våra döttrar, de kommer ju titta på oss och tycker att vi är jättelöjliga som ska hela tiden hävda oss karriärmässigt.
Mm.
Och ha 1000 bollar i luften.
Mm.
Och tycka att jag vill inte vara som, det var min teori, jag vill inte vara som min mamma som typ så här höll på att ha massa karriär och olika bollar hit och dit. Jag vill typ så här ut i naturen. Jag vill lyssna på havet. Jag kan bara tänka mig att min dotter kommer att driva mig till vansinne för att hon ska dra det här softgrubbet.
Hon kommer inte vilja bli läkare.
Nej, fattar du? Hon kommer typ säga, mamma, så du har satsat ditt liv på att jobba. Jag ska leva. Jag ska till Coachella eller vad det nu som är coolt då när hon är ungdom och leva liv.
Du bara, ta med mig.
Jag bara, det är okej, får jag följa med? Nej, men förstår du?
Ja, ja.
Så jag tror att jag kan tycka i teorin att det är skitcoolt,
ja,
att man vågar vara motsatsen mot girlboss. Men egentligen innerst inne jag får stress av folk som inte är girlbosses. Fattar du vad jag menar?
Ja, ja.
Vad tänker du?
Ja, men jag har ju faktiskt den här teorin om att om man är, för många softgirls är ju liksom i förhållande, de är ju inte singlar. De har ju någon som provider för dem, en rik man.
De är ju soft av en anledning.
Exakt, de är väldigt soft av en anledning. Och jag tror någonstans att det är inte bra för balansen i ett förhållande om det skiljer sig så mycket. Jag tror att man måste bidra på ett eller annat sätt. Och jag har liksom en stark hypotes om att män som vet om att deras fruar kan lämna dem imorgon är lite mer på tårna än män som vet om att hon är beroende av mig.
Ja.
Och jag säger inte att de kommer vara otogna och vara skitstövlar. Det är bara den här garantin och känslan.
Mm.
Och jag tror inte den är bra.
Mm. Alltså för den egna personen att känna att man har någonting som man bidrar med.
Exakt.
Men det är det som är intressant. För i den här debatten när man pratar om det här så menar man den andra sidan då. Att så här, fast vi bidrar ju med att vi är hemma och är med barnen. Mm. Och liksom att det finns någonting fint i det. Att vi nästan inte värdesätter det som såklart betyder jättemycket, barnen.
Ja.
Utan att vi mer värdesätter huruvida du går till jobbet eller inte.
Ja. Och det kan köpa.
Jag kan göra det, för det var så intressant i den här debatten. Att jag blev så här, fan det är sant. Mm. Det är som att jag tycker att, så här, att vara hemma med barnen, det är någonting som man ska skämmas över. Alltså fattar du? Men det är också en liten skada att se det så svart och vitt.
Exakt.
För det, ja.
Ja.
Men, och det är intressant för det finns inget rätt och fel i det här. Jag tror också, alltså, jag tror vi hade den här diskussionen i vår girl chat.
Ja.
Där vi var så här, hade ni kunnat vara hemma för er? Vad tycker du om det här?
Så
här.
Ja.
Att jag tror i grund och botten, om det hade möjligheten hade getts till den ena parten att inte jobba av ekonomiska skäl, då hade man kanske sett på livet lite annorlunda.
Absolut.
Man kanske inte hade varit en soft girl ut att jobba helt. För att vi har den här sjukdomen.
Mm.
Men, yes. Exakt. Men att det ändå finns någonting i oss som hade varit så här: okej, men då gör jag inte det utan jag gör det här.
Väljer liksom.
Precis.
Lite mer selektivt vad man gör. Mm. Nej men, ja. Alltså det är så svårt. Det är, för att vara en girlboss och hustla, det är också lite farligt. I form av prestationsångest, den duktiga flickan, att i världen ligger i din liksom PowerPoint-presentation. Alltså det vill man inte heller.
Nej.
Man vill inte heller att ens unga ska liksom hitta en man och föröka sig och bara sig och sitta hemma med barnen. För jag tror också det kan bli lite fel att man glömmer bort ens egna intressen och vad som man faktiskt går igång på.
Ja. Och det är just det där egna intressen som jag tror är viktigt att ha med. För att jag tror vi pratade om det tidigare att en podd som jag lyssnade på med Sanna Guidetti, som är John Guidettis fru.
Ja.
Och är fotbollsfru då, som var med i någon podd där hon pratade om att hon har aldrig haft de här ambitionerna som hon har hört många andra har.
Ja.
Så för henne har det fallit så naturligt att följa med sin partner då från hit till dit och vara support och sådär. Hon bara, jag har haft andra intressen. Och för mig var det så här, du vet, unlock my mind, att jag var så här, wow, det finns ju människor som kanske inte har de här ambitionerna på samma sätt som jag har en ambition. Hon kanske har annat som hon typ såhär, ja men jag du vet, så här.
Och det måste man respektera, men visst, ändå är det lite svårt.
Det är svårt ändå att fatta.
Dömer man
ja.
Men det är lite som,
och hon har också en karriär nu. Det är inte som att hon sitter hemma och chillar lite.
Nej, nej, hon har bara så digitala karriären med en massa följare och community. Och det är ju också, det är ju stort.
Ja, precis.
Men det är ju också det, om allt fler kvinnor drar sig undan arbetslivet så kommer ju de perspektiven saknas. Lite som vi var inne på för länge sedan i ett poddavsnitt, när man snackade om forskning eller säkerhets var det bälte i bilar eller vad,
som
det?
Inte är anpassat till kvinnokroppen.
Exakt.
Mm, mm, mm. Att man inte får pass på, ja, men det är sant. Mm.
Alltså lite så. Vad tycker kvinnor om när man produktutvecklar fram att göra en dator? Vad är viktigt när man gör möbler?
Mm, mm.
Om det bara är män, för så är det ju idag också. Mycket är ju anpassat för män. Det blir ju nästan liksom ett steg tillbaka.
Mm.
Mm, jag vet inte, jag undrar vad folk tycker om detta. Nej,
men, alltså, i grund och botten så är det såklart så här, jämställdhet, vi ska ju inte backa 20 band bara för att folk typ så här, vill bli försörjda och inte pallar jobba. Tycker det var lite för jobbigt att jobba. Ja. Alltså, vi får inte göra det. Vi måste ju ha det kvinnliga perspektivet som du är inne på.
Ja.
Men å andra sidan, låt oss inte trycka ner människor som väljer ett annat liv, för då går vi också emot vårt purpose lite.
Mm. Point taken. Men innan vi lägger på, innan vi går hem till våra babybossar, vad händer i livet annars?
I livet, vi ska ju flytta, vilket är typ det som händer. Jag lever just nu i kartonger och boxar. Alltså skitjobbigt, fy fan, flytta aldrig, gumman.
Nej.
Jag har inte det.
Ska du skilja mig? Jag tror att du skiljer dig. Lätt konstigt.
Jag har inte skilt mig, men vi ska flytta ändå. Vi har ju köpt en ny lägenhet och ska renovera den. Så det är inte så att vi flyttar in i vår nya lägenhet. Annars brukar det ju vara den pirret man har kring det. Men vi renoverar ju. Så vi kommer flytta in till min mamma. Och liksom...
Fan, nice.
Ja, det känns ju väldigt skönt i form av avlastning och hela den här biten.
Äta god mat.
Mm, men samtidigt så känns det också så här, komma ifrån mina rutiner och mitt liv. Alltså man kan ju lätt bli lite så här, tappa fotfästet när man inte riktigt har ett hem, quote unquote. Så att, just nu är det mycket inför att fixa med det. Vi är liksom fullt uppe i renovering och alla beslut som man måste ta. Alltså, gud, vad mycket
är det
beslut.
Inte lite kul ändå?
Det är jättekul. Det finns många roliga stunder. Men det finns också stunder där du ska välja toalett och du bara såhär, alltså...
Bara ta någon.
Ja, men fattar du? Men det går inte.
Nej.
Alltså, du kan inte bara ta någon. För om du skriver toalett så kommer 25 000 toaletter.
Ja, fattar.
Och så fattar du att här, men det är till den skriven måste du ha det. Alltså, du vet. Så det är många beslut som ska tas.
Är det många kränkningar?
Det är många kränkningar.
Är det?
Det är en utmaning mot för ens relation. Om man har lite shaky ska man inte gå in i en renovering.
Nej.
Det ska man inte göra. Nej. Man behöver en stabil grund.
Ja. En tältresa.
Man får komma från en zen-mode.
Ja.
För att det är ju alltså under stress och press. Och det blir ju sällan att du faktiskt budgeterar och når din budget. Alltså såhär, utan du blir oftast över och då blir det pengastress. Och vi vet ju alla vad som händer när man hamnar i pressured situations.
Ja.
Så att det är en väldigt intressant situation bara där. Men det är mycket liksom hetsigt. Och sen i den här vevan så försöker jag lista ut så här, vad ska jag göra när jag kommer tillbaka från min föräldraledighet.
Mm. Hur känns det att du har snart gått ett år?
Det känns helt otroligt.
Mm.
Jag fattar inte att det har gått ett år. Jag undrar ju vems mamma det är som min dotter har, för det är inte jag. Jag har precis fött. Hon är ett år, jag vet inte hur. Någon annan har fött henne. Nej, men verkligen.
Är du redo att bara liksom
nej.
Jobba?
Svar nej. Jag är inte redo. Alltså inte att jag inte vill jobba, utan mer jag är inte redo att så här, nu var det kapitlet slut.
Mm.
Förstår du? Mm. Och liksom så här, nu jag har jobbat ändå lite grann, men jag är inte redo att så här, bara, vi hade typ två möten idag och bara kände, nej men alltså, hur fan hade man möten 8-5 innan? Alltså hur funkar hjärnan? Jag förstår inte.
Mm,
det är liksom, hur klarar folk det här? Så det ska bli intressant att se hur man kommer tillbaka till det och gå tillbaka i sin fulla rustning liksom. Mm. Men, nej men så delvis fundera lite så här kring vad som kommer hända till hösten. Vi håller också på att starta upp byrån ordentligt och försöka ragga in kunder. Och du vet, det ska skickas mail och det ska tas möten. Väldigt högt ibland. Man blir så här, yes, oh, det här kör vi. Och sen så bara, fan och så nej. Du vet, alltså det är mycket högt och lågt. Och man satsar ju stort någonstans.
Mm, och det är skitbra. Alltså jag tror det kommer ta er till liksom... Alltså en plats som ni typ inte ens kan tänka er. Alltså det kommer bli jättebra.
Men det är så sjukt det där med att göra någonting nytt och verkligen satsa på någonting. Men jag märker på mig själv att jag har många stunder där jag är så här, nej men kör, det går bra och jag bara går igenom. Men sen så någonstans ibland får jag såna här duschar av... Oftast kommer de också typ mitt i natten. Men om du har också känt...
Nej, jag sover, gumma. Jag vet inte vad du gör mitt i natten.
Men, jag har en unge som väcker mig. Jag vet inte, din unge sover hela natten, men jag har inte det. Men det kan räcka med att jag bara så här, vänder mig om och vaknar till. Och så bara helt plötsligt så slår någon tanke mig av att det här kommer inte att gå bra. det här kommer gå åt skogen. Eller fuck det gick inte där. Fan vad hände där? Eller,
men vad är det värsta som kan hända?
Men, och när jag vaknar så har jag den attityden. Mm. Jag vaknar och säger, vad fan var det? Varför tänkte jag på det? Alltså vad är det värsta som kan hända? Snälla, vi har det här. Det går jättebra med detta.
Mm. Du har flera ben att stå på. Det är det som är fördelen.
Precis. Det är som att det är en demon i en som bara sipprar upp ibland. Mm. Och man vet inte vad man ska hantera. Alltså, det är som att man inte riktigt vet om det är upp eller ner. Så det är en fucking resa om inget annat.
Men jag tror man måste sätta sig, säger jag till dig som själv har såna ångestmoment. När man måste utsätta sig för det läskiga. Alltså man måste vara där. Jag tror att det är jättebra att vara i en bekväm situation när livet kräver det. Men du är ingen bekväm person annars. Så att nu ska du bara ut där i det okända. Och så kommer du ta dig till en skitbar plats. Du vet bara inte om det. Så får man tänka.
Man vill ju ofta spola fram tiden och se hur blev det. Alltså för det är ju väldigt sällan. Det är ju väldigt sällan man ångrar saker som man har gjort och satsat på. Jag kan säga att tillbaka när jag tittar på mitt liv. Så kan jag säga att det enda jag ångrar. Och jag ångrar inte ens. Men om jag skulle liksom göra om. Och säga någonting till min dotter eller till någon som är yngre. Det är så här, satsa. Våga. Yeah. Det där som hände där, det där samtalet du fick. Varför gjorde du inte det gånger 20? Mm. Varför gick du inte in med huvudet före? Men ändå så står jag här och känner
precis.
Att jag inte liksom tänker att jag ska gå in med huvudet före. Det är någonting som bara.
Och det är den du ska liksom bara ta upp varje gång du får en sån ångestmoment. Att tänka.
Du bara kör.
Nej, men jag har lite, nu har inte jag byrån, men jag har min liksom egen konsultlåda. Och den är ju också lite ångest för att jag är så här, men vem kommer att ta in mig? Och då börjar jag kolla jobb.
Ja.
Det var faktiskt någon kväll.
Det är det trygga du vet.
Det tycker jag vet, så jag gör det ju till och med.
Jag hade till och med en intervju sluta.
Nej, jag hade av mig till den här talentspecialist.
Yeah.
Och bara, hej, jag såg att ni sökte en PR-person. Tänkte bara kolla så här. När vill ni ha den på sin plats? Jag är mammaledig nu. Och så svarade hon då att, nej men, så här, du är en intressant profil. Jag skulle vilja att du faktiskt söker om du vill. Och då blev jag så här, bara, nej.
Jag vill inte det. Jag vill bara kolla om du vill ha mig.
Om jag har.
Det finns en kö.
Det finns en kö. Nej, men det är så dumt för att det är min bekväma liksom. Att så här, det finns jobb, det finns jättemycket. Alltså det är nu det vänder. Vi bara säger att alla, det har varit pissiga kvartal och liksom så. Men jag tror det kommer vända för det finns ganska många spännande roller ute. Så de som söker jobb, det finns.
Yeah.
Det känns ganska skönt för att skulle min konsultgrej gå till helvete så kan jag alltid söka ett jobb. Men det är så typiskt mig att ha min plan A men ändå safea med plan B och jobba lite med plan B, vilket tar fokus på min plan A.
Alltså varför gör man så?
Nej, men jag är efterbliven, så jag skrev till vår vän Maria Blåsinska. Jag bara, för att vår vän hon är liksom supergrym och startat bolag och tagit in kapital och liksom, ja men hon är skitgrym. Så frågade jag henne så här, har du någonsin varit i sån här plan A men ändå jobbat med plan B och hur har du tänkt då? Och så gav hon mig liksom massa bra tips. Och jag bara, men fan det är ju så sant. Varför hamnar man i plan B och katastrof och ångesttankar när man har sin plan A?
Och oftast, precis som du säger, när man väl har de här, vet du, om du jobbar med plan B simultaneously som din plan A, då är det som att det går ju oftast bättre för plan B, för det är det du kan, det är det som du snabbast får se effekt för. Exakt. Och då är det lätt att man släpper den där drömmen som ofta plan A är. Och det där tror jag är en jättefälla.
Det är ju sånt jag har typ sysslat med. Och jag måste sluta med det. Jag ska testa detta nu. Och så får vi se hur det går. Men jag måste ge det ett ärligt försök. För jag var ju lite där. På tal om det du är inne på. Med att du hade sagt dig själv. Våga satsa. Jag var ju lite efter CDON. Då var jag konsult. Och det gick ju ändå bra. För att vara nybliven konsult. Och då hade ju mitt gamla jobb då. Racket VA av sig. Och då blev jag lockad av liksom. Tryggheten. Det här. Ja men jag kommer ha en chef. Som jag kanske lär mig någonting av.
Ja.
Jag kommer ha en bra lön. Det kommer vara safe. Jag ska gifta mig. Och där hade jag med facit i hand. Om jag kan göra om. Inte tagit det jobbet. Jag hade fortsatt som konsult. För att rimma mycket mer med min vision av livet. Hur jag vill leva. Och det var också någonting Maria skrev till mig. Fundera på hur du vill känna när du vaknar. Hur ska livet smaka? Hur ska liksom, hur vill du designa ditt liv? Och det tror jag det är någonting vi inte lär oss i skolan. Vi är så inne på att så här, livet som yeah. du var inne på.
Ja, yeah. Och framförallt, vi går in i så här, jag vet inte hur många gånger jag minns diskussioner vi har haft i skolan där man pratat om vilka jobb som finns och att vi ska gå efter jobben. Men jag fattar inte det. Det makes no sense att gå efter jobb. Alltså plugga för att det finns jobb eller plugga för att det finns liksom, och jag vill bli brandingenjör för att det är det KI-utbildningen är på 2 år och jag har 2 år på mig. Alltså, hur kan man designa sitt liv så? Alltså det makes no sense. Jag kan bli arg på mig själv att jag tänkte i de banorna. Men det är för att det var så vi pratade om det i skolan. Vi pratade inte om hur vill du designa ditt liv.
Nej, det var ingen design vad. Designa typ en broschyr. Designkursen.
Typ, vilken färg ska mitt liv ha? Nej, alltså.
Exakt. Och, nej, men jag var ute hos min kund och bara fick så mycket energi. Och jag tänkte, det här jag är liksom bäst när jag får jobba med det jag är bäst på och det jag kan. Leverera in det och inget annat. Och inget annat får man tyvärr många gånger som anställd. Och det är sånt, inget annat jag behöver inte, jag vill inte ha det just nu i mitt liv. Så att jag bara påminner mig själv om att nu ska jag testa, det ska vara läskigt.
Och vad är det värsta som kan hända?
Men alltså då får jag bli en softgirl och leva på min man, jag vet inte. Alltså, då får jag ta ett jobb.
Ja. Och det är exakt det som är grejen. Att åtminstone utforska plan A till fullo. Med huvudet före. Med hela kroppen. Med hela själen. Med allt du har. Ge det en ärlig chans. Innan du går på plan B. För det är helt okej att gå på plan B. Sen när du, alltså, vi alla måste överleva. Måste betala hyran. Måste, alltså, full respekt. Men vi förtjänar att fullfölja plan A till fullo.
Precis. Alltså det är klart att hade Chanel ringt mig, jag har sagt mycket om Chanel, ni som vet, ni vet. Det är klart jag hade tagit ett möte med dem och liksom så, wow, intressant. Jobba i Paris. Nej, men nu är inte det planet. Min plan, och jag säger det högt för nu, det blir lite på riktigt. Jag ska testa min konsultlåda och jag ska ge den en ärlig chans. Och det kommer vara jätteläskigt och jag kommer få jättemycket nej och tyvärr det har jag redan fått, jag har inget behov. Och då får det vara. Och så får jag bara försöka hitta mina kunder. Tänker jag. Så läskigt. Alltså det är så läskigt.
Det kommer gå så bra. Jag är helt övertygad. Och vi kommer titta tillbaka på detta om något år och vara så här. Snälla, vad jag oroar mig för. Alltså snälla, det gick ju så bra. Eller det gick åt skogen, vi lärde oss detta. Alltså,
precis.
Det finns ju ingenting värre än att undra hur det hade gått för att man inte vågade.
Ja, men lite så. Och jag tror också så här, fördelen, om man då är konsult, att man också får kanske så här, välja lite med vilka man jobbar med. Alltså just det här att ha bra människor omkring sig. Eller för mig, jätteviktigt. Kanske inte vissa andra, jag vet
inte. Jag bryr mig inte så mycket med Sverige.
Jag ska inte skoja. Nej, här är man en skön människa och så är det liksom. Nej, men det är, men, ja. Så, och det är så intressant liksom. Jag, mitt i all den här sorgen är jag mitt uppe i så här, vad jag vill göra mitt liv. Och på något sätt så bara kan allt coexist. Det är så sjukt.
Fint på något sätt.
Jag hoppas det. Får se vad det tar mig.
Men också innan vi stänger ner vår Mick Mikes drops för den här veckan så behöver vi ge en shoutout till Claudia.
Claudia Boysen.
Vår girl. Som hjälpte oss i nödläge med vår poddbild. För nu heter ju vi På tal om karriär.
Ja.
På tal om.
Exakt.
På tal om.
Exakt. Och jag vill också ge en annan shoutout till Camilla.
Just
som
det.
Också hjälpte oss. Och tills vi insåg att vi vet inte vad vi vill.
Nej, vi behövde en paus från vad vi trodde vi ville.
Exakt. Och fantastiska människor.
Som hjälpte oss då med artworken för den här bilden som ni nu ser på vår Spotify.
Ja, för det var ett tag att podden hette någonting och bilden sa någonting annat.
Men nu är vi På tal om karriär på riktigt.
Ja, och vi har ju vår LinkedIn-grupp om man vill gå med i den. Det är bara att söka på LinkedIn, På tal om karriär community. Vi accepterar. Det kommer hända saker till hösten.
Och dela gärna där om ni har aktuella jobbgrejer och saker ni vill prata om. Vi finns och ser den gruppen.